här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
De hade som hört mig skrika inne, alltså där inne, så de var ju inne och skulle försöka hitta mig, men de hade som inte hittat mig första svängen, och sen så hade de fått gå in igen, och då hade de försökt dra mig i händerna, men då hade ju som, ja men huvud och kött och sånt där hade ju bara runnit av, så de hade fått gå ut igen och ta luft och så gå in en tredje gång då och slita ut mig i kläderna.
På natten till den 1 november 2011 sker en olycka på Nordkalks fabrik på Svartön i Luleås hamn. En olycka som ska visa sig vara ett solklart brott. Smält kalk och ångande vatten exploderar i den stora kalkugnen. 7 personer översköljs av bränd kalk. En av dem dör, en får grava brännskador som ska förändra hans unga liv totalt. Företaget Nordkalk hävdade länge att de inte gjort något fel som låtit unga, outbildade människor jobba med ett livsfarligt uppdrag utan skyddsutrustning. Det ska komma att ta 7 år innan någon ställs inför rätta för det grova arbetsmiljöbrottet.
Ja men rent de farligaste och skitigaste jobben, det var ju de som vi fick liksom. Men det var ju, det låg ju ändå en del prestige i det, alltså bara som i gruppen. Att vi var de som gjorde de hårdaste jobben också.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på säsong 2 av Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv. Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Så ser man att varenda organ i Johans kropp är sönderfrätt av den här kalken. Och läkarna ställer sig frågan, men hur kan någon i Sverige stå och jobba med sånt här? Hur är det möjligt? De var i chock, de har aldrig sett något så vidrigt. Han hade inte en chans.
Den här episoden, dödsolyckan på Nordkalks fabrik.
Det, när vi var barn och sånt där, så var vi och cyklade liksom kring ingången till SSAB. Man kunde se liksom när de hällde flytande stål och sånt där, och det var ju svinballa grejer alltså. Ja men stor industri, det är ju som, det är mäktiga prylar på sitt sätt. Och så jag ville ju dit hela tiden.
Gustav Zeppelin Solli var 19 år gammal när olyckan vid kalkugnen på Nordkalks fabrik serverade honom en annan mindre vacker bild av vad tung industri också kan vara. Slarv, utnyttjande av arbetskraft som är för utsatt för att säga ifrån, och döden på jobbet. Han hade hoppat av gymnasiet för att istället satsa på sin dröm att jobba inom industrin och tjäna sina egna pengar.
Ja, så jag jobbade ju lite flytande på verket. Jag hade ju sammanhängande jobb ganska ofta, men sen så var det väldigt mycket fram och tillbaka som, ja, man fick jobba i en vecka och så hade man ingen jobb i en vecka, och så fick man jobba en månad och så hade man ingen jobb en månad, och det gick väldigt mycket fram och tillbaka. Och det var ju som, ja, jag skaffade lägenhet i byn då, och ja, bodde där en månad typ innan det small, och få jobba typ 12-18 timmars pass och göra det i några dagar och liksom få köra slut på sig. Och sen när man väl har kört slut på sig så kan man få ta det lugnt ett tag och liksom vara ledig en vecka eller så. Det har alltid passat mycket bättre. Så sätt så var det ju ganska schysst.
Gustav bor vid den här tiden tillsammans med sin flickvän Pernilla som han träffat under första året i gymnasiet. Den här dagen, den 31 oktober 2011, har Gustav lovat henne att vara ledig och inte gå in och jobba på fabriken om de hör av sig. Han har jobbat natt och hör inte telefonen när den ringer. Pernilla tvekar när hon ser på hans telefon att det är från fabriken, men räcker ändå över luren till Gustav. Det är en av hans arbetsledare som säger att det behövs folk nattetid på kalkugnen. Gustav kan inte säga nej, trots att han lovat Pernilla att de skulle ha ett ledigt dygn tillsammans.
Vi skulle ju fara och köpa grejer och få käka på stan och sånt där. Och det var ju mer att man stressade sig igenom alla ärenden och sånt för att jag skulle hinna hem och liksom göra sig färdig för att fara och jobba.
Gustav släpper av Pernilla med bilen hemma hos sin mamma på sin väg till jobbet. Han ger henne en puss innan han skyndar vidare för att hinna i tid.
Och när man som väl kom dit så var det ju, ja, det var en hög med kopparrör som låg och det var ett gäng lirare som stod och tittade in i ugnen. Och, ja, men jag visste liksom inte vad som skulle göras och fick en liten utskällning för att jag var lite försenad när jag kom dit.
Arbetsledaren sticker sedan iväg och Gustav och de andra unga inringda killarna börjar helt utan arbetsledning att jobba med att spola vatten på en stor kalkklump inne i kalkugnen för att få den att lossna. Vad han inte vet är att ugnen är 400 grader varm. För att kunna arbeta säkert i den borde den ha varit avstängd i 2 veckor för att svalna. Tid som Nordkalk inte ville lägga. Prioriteringen av tid och pengar framför arbetarnas säkerhet gör att detta ska komma att kategoriseras som ett av de grövsta arbetsmiljöbrotten genom tiderna.
Ja, den här ugnen är ju 3-4 meter i diameter och det var uppskuret ett hål som kanske var en halv meter eller något sånt. Det kom lite mindre ångpuffar och sånt som egentligen bara, ja, men det vart varmt ett litet tag som man, ja, man reagerar på att det vart varmt liksom, men inte något mer än så. Vi var ju som på 2 våningar och jobbade och på övervåningen där var det ju som bara att hålla koll på slangen och jag bara kände mig övertalig där. Alltså vi var 4 stycken som höll koll på den här slangen och det hade räckt med typ 2. Och de stod 4 stycken på nedervåningen och höll på. Och där var det lite mer kämpigt.
Gustav går ner och erbjuder sig att hjälpa till. Tillsammans med de andra 4 killarna spolar han och hackar på den stora klumpen. Så hör han en dov smäll. Ett långsamt dånande. En bit av kalkklumpen de stått och spolat på trillar ner på botten av fabriken där vatten ansamlats. När den heta kalkklumpen plumsar ner i vattnet blir det som en explosion. Ett moln av vattenånga med frätande kalkpartiklar som stiger upp och omringar killarna från alla håll. Varje sekund av den flera 100 grader varma och frätande ångan är en fara för livet. Ingen ser något. Rummet är vitt av frätande kalkånga.
Och sen så var hela utrymmet fyllt med, ja, men övertryckt ånga och damm. Dammet i sig var ju frätande och sen så ångan var ju då tryckt ånga liksom, så den var väl kanske en 200 grader eller så. Så det var liksom vild panik och försöka ta sig ut. Men ja, jag slarvade som bort mig i och med att det var ju, ja, man såg ju ingenting. Och så jag tog mig aldrig till utgången utan, ja, men jag försökte krypa ett tag, men sen så, det var ju som, man höll ju på att bli omkokt, så ja, kroppen tog slut, eller kraften tog slut, så man la sig som ner och gav upp till sist.
Sverige har en stark arbetsmiljölag. Arbetsgivaren är skyldig att se till att de anställda jobbar tryggt och säkert. En mörk industrihistoria där människor skadades, slets ut och dog på tunga, krävande jobb tillsammans med en växande arbetarrörelse drev fram landets första arbetarskyddslag i början på 1900-talet. Skyddsombud, alltså personer som har i sin arbetsbeskrivning att ta ansvar för arbetsmiljön, instiftades på nästan alla arbetsplatser inom bygg och industri. Men på många arbetsplatser har systemet med skyddsombud inte fungerat.
Jag vet ett skyddsombud jag intervjuade vid en av de här entreprenörsfirmorna som var med om det här jobbet. De säger att jag som skyddsombud, nej men jag törs inte. Jag håller käften liksom för att jag kommer bli av med jobbet om jag skulle liksom reagera. Och ett skyddsombud som sa, jobbar man på en liksom mindre firma för industrin idag så får man räkna med att man kommer nog någon gång skada sig, i värsta fall dö, sa han.
Elinor Torp är reporter på tidningen Dagens Arbete och författare till boken Döden på jobbet. Boken handlar om olyckan på Kalkugnen i Luleå och om hur dagens sätt att organisera arbetet med långa kedjor av underentreprenörer som ska konkurrera om uppdrag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dagen till lägsta möjliga pris har skapat en industri där folk dör nästan varje vecka.
Man har inte råd, tycker man, att ha sin egen personal, utan istället tar man in arbetskraft när det behövs. Men nu har det istället blivit så att man gör det även på det liksom dagliga underhållet, så tar man in andra firmor som gör det och så. Så att det har blivit väldigt många firmor inne. Om man tar sig in innanför grindarna på en stor industri idag så ser man liksom barack med olika firmanamn och bilar som åker kors och tvärs, lite som fragglarnas värld liksom. Det är väldigt kaotiskt.
Och i den här röriga kedjan av arbetskraft med mängder av olika firmor så är Gustav anställd längst ut i ledet av underentreprenörer som Nordkalk använder sig av. Ingen av de äldre på firman vill ha jobbet. De vet att det är för farligt att spruta vatten i en 400 grader varm kalkugn. De vet att kalk som möter vattenånga fräter sönder mänskliga organ. Men Gustav vet inte. Det är därför han nu ligger där på golvet intill kalkugnen och väntar på döden.
Först var det ju liksom bara varmt, rent. Man brände sig på kroppen bara. Men sen så var det ju det att när man skulle ta, för man höll ju andan så länge det gick, men sen när man var tvungen att ta ett andetag då, så, alltså tungan vart ju som den, ja men man brände ju tungan direkt man drog in, så den svällde upp så pass att det gick ju inte att andas egentligen. Och luften var så tjock så att, ja men det tog bara stopp. Det gick inte att andas helt enkelt.
Innan Gustav slutar andas tar han reflexmässigt sin t-shirt framför munnen och andas genom den. Det ska visa sig bli skillnaden mellan hans öde och hur det gick för hans medarbetare Johan. 23-årige Johan, som precis som Gustav rings in utan att veta vad han skulle göra och utan att kunna tacka nej när jobb erbjuds. För den som tackar nej till jobb, den ringer man inte nästa gång man behöver arbetskraft. Johan lyckas ta sig ut medan Gustav ligger kvar på golvet i den 200-gradiga ångan utan att kunna andas.
Då var man rätt säker på att man liksom låg och dog. Sen så var det ju bara helt plötsligt så vart jag buren ner för trappen och ja, de som hade klarat sig, som hade varit på övervåningen, så de hade liksom hört mig skrika inne, alltså där inne. Så De var ju inne och skulle försöka hitta mig, men de hade som inte hittat mig första svängen, och sen så hade de fått gå in igen, och då hade de försökt dra mig i händerna, men då hade det som ja, men hud och kött och sånt där hade bara runnit av, så de hade fått gå ut igen och ta luft och så gå in en tredje gång då och slita ut mig i kläderna. Och kom ner då på bottenplan, typ fyra våningar, fem våningar ner. Och då satte de ju in oss i kontrollrummet och började spola av oss med så här ögonduschar. Och ja, vi behövde ju vanliga duschar alltså för själva kroppen och det också. Och de frågade att, ja men, var finns duscharna? Och de som var i kontrollrummet var ju så chockade, så att de svarade bara, ja men ni, alltså vi som entreprenörer då, att vi skulle ju, vi hade våra omklädningsrum på, helt på andra sidan industriområdet.
Killen som hjälpt Johan och Gustav att duscha sina ögon hotar männen i kontrollrummet att om de inte visar vad duscharna är kommer det gå illa för dem. Och då får de höra att duscharna är en trappa ner.
Och då kommer jag bara ihåg att när man var som i toppen av trappen och det var en ganska brant trapp ner till duscharna, då tänkte jag att jag skulle kasta mig ner för trappen för att komma ner fortare. Alltså att det tog för lång tid att gå. Sen så när vi väl kom i duscharna så själva vattentillförseln när vi höll på att spola kom från en brandbil. För att det var inte nog med tryck i det centrala brandsystemet. Så det var en brandman som skötte den som var på plats. Så när vi väl kom ner i duscharna så han hade ju då utbildning för att ta hand om liksom brandskador. Så han visste ju att ja, men vi inte kunde spola. Vi ville ju spola kallvatten liksom. Men det var ju tvungen att vara kroppstempererat för att ja, men när man inte har någon hud så om du spolar kallvatten då så då blir det liksom då fryser du ihjäl istället, och det skulle ju vara någon slags ironi i det också.
Johan står upp, Gustav sitter ner. Huden hänger som gummi runt kroppen. På bara några minuter har de gått från friska, glada unga män till två som står på dödens rand och tittar ner. Smärtan är vidrig när strålarna slår mot det hudlösa köttet. Men att inte duscha gör ännu ondare. Brandmannen tar hand om dem tills ambulanspersonalen äntligen kommer rusande in i duscharna. Effekterna av värmen.
Ja, jag kommer bara ihåg att jag sa åt dem att liksom skicka på mig mer grejer. Ja, alltså mer smärtstillande och mer... Jag som säger, ja men typ skjut i mig det ni har, men hon sa att jag liksom redan hade fått en maxdos, och jag tänkte att det här är vilket svammel, jag har inte fått någonting, alltså det, jag kände ju inte av någonting. Sen gick det väl, ja jag har ingen aning om hur lång tid det tog, men sen så var det, sen var lyset släckt, då kommer jag som inte ihåg något mer. Jag har ju bara fått höra att jag ändå har gått in själv i duscharna på akuten, men det är ingenting som jag har någon minne av. För mig är liksom filmen är klippt i duscharna på SSAB eller på Nordkalk.
Den fruktansvärda olyckan på Nordkalk i Luleå 2011 blir en riksnyhet, och man undersöker nu om det är fråga om ett brott. Bilden av Nordkalk som fått diplom för sin fina arbetsmiljöpolicy börjar krackelera. Bilden av Sverige som ett föregångsland när det kommer till arbetsmiljö börjar också luckras upp när det framkommer att människor skadar sig för livet varje dag inom svensk industri och att nästan varje vecka dör någon på jobbet. Samtidigt går den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt ut med att vi ska arbeta tills vi blir 75. I SVT säger han bland annat att varje år vi kan lägga till av arbete är avgörande för både den enskilde och för samhällsekonomin.
Ja, jag hoppas att jag ska kunna jobba långt upp i åren. För återigen, det är väldigt många glömmer här. Det är att man kanske inte ska förutsätta ett liv som är slut längre vid 75. De flesta kanske ska ställa in sig på att bli både 90 och 100. Och det tycker jag förändrar synen på livet och kanske också viljan att jobba lite till.
Tack så mycket Fredrik Reinfeldt för att du kom till Aktuellt.
Och jag vet att jag reagerade så starkt på det och tänkte fan, jag måste ta upp honom eller regeringen upp till den här anläggningen för att visa hur människor i Sverige också kan jobba. Alla är inte tjänstemän.
Journalisten Elinor Torp rapporterade om varje steg kring olyckan på Nordkalk och de båda sönderfrätta killarna. Hon såg snabbt att olyckan, snarare än att beskrivas som en olycka, borde beskrivas som en brottslig verksamhet. En naturlig följd av att svensk industri organiserar arbetet som en dödsfälla för unga, outbildade människor. Allt i jakten på att hålla så låga kostnader som möjligt.
Tar man de stora byggbolagen, tar man de stora industrierna. Förr i tiden hade de egen så här underhållspersonal. De hade egen personal som gjorde de här riskfyllda reparationerna inne på industrierna eller ute på byggarbetsplatserna. Idag så hyr man då in entreprenörsfirmor i olika led för att göra de här jobben. Och det är verkligen de farligaste jobben. Och många gånger så är det outbildad arbetskraft. Det är arbetskraft som är osäkert anställda på de här entreprenörsfirmorna. Och de är alltså inte i position att säga nej till jobb när de väl får jobb. Liksom. Så att, och man slarvar med arbetsmiljön för dem. För det är ofta, det kan man se i statistiken, unga killar, äldre, nära pensionsåldern, arbetskraft som, liksom är, som rycker in så där, och gör sådana där pekjobb, eller vad man ska kalla dem för. Det är då ofta som olyckan är framme. Liksom.
Elinor Torp besöker Gustav på Brännskadecentrum i Uppsala bara några veckor efter olyckan. Han har legat nedsövd i nästan 2 månader när han vaknar upp strax före jul.
Ja, de lättade på narkosen gradvis då, så att man kom ju som i, man åkte in och ut i medveten. De upprepade ju som bara att jag var i Uppsala och att det här har jag varit med om och min familj var där och ja, så där. Sen, jag visste som inte riktigt hur illa eller var det var som, vad som var vad egentligen liksom. Men då var det en av läkarna som satt och pratade med mig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och som förklarade typ vilka skador jag hade och sådär. Och ja, men att de hade måste amputera fingrar och att jag var blind och sådär. Och det var en helt såhär, jag hade ju så pass mycket narkos i mig. Så jag visste ju inte att jag var blind. Det var som, ja men man vet ju inte att någon har klippt fingrarna av en om man inte, alltså... Om ingen berättar och man inte kan se det. Utan det var ju... Ja, för jag kan ju fortfarande... Jag känner dem ju liksom. För att nerverna finns ju kvar. Jag var ju väldans knäckt. För att... Det enda man kunde tänka på då var ju liksom... Ja, men att man inte kunde göra... Alltså bara händerna. Hur mycket av... mig och det jag liksom bara det som alltid har varit i mitt liv, hur mycket jag behöver händerna för att liksom hålla på med och ja, men hålla på med allt mekaniskt och sånt där och sen att ja, men att man var blind, det var också så här, ja men vad fan, hur ska jag kunna köra hoj om jag är blind?
Gustav har 55-procentiga brännskador och blir tvungen att lära sig allt på nytt. Han är blind, han kan inte äta, gå eller torka sig på toaletten.
Alltså, det var ju pricka munnen när man inte ser någonting, när man ska käka. Kunna hålla en gaffel när du inte vet hur du ska göra. Alltså, det var ju helt att börja som att bli barn igen. Liksom. Det var ju, ja, pratet, det funkade ganska direkt. Det var egentligen så fort de drog ut respiratorn, så då kunde jag prata ohämmat. Före det, då hade jag en talventil som de tryckte i, och då var det lite jobbigare. Men så fort respiratorn var upplockad, då kunde jag börja tugga igen.
Men Johan, som stod bredvid Gustav i olyckan, förblir tyst.
Han dog ju av att hans lunga frätte upp inifrån. Alltså, det tog ju 8 veckor innan det hade kört slut på honom. Men det var ju, alltså, alla hans inre organ surnade ju för att de, ja, men inte kunde syresättas och så där. Och allt det där var ju egentligen bara för att han andades in dammet.
Och först efteråt i obduktionsprotokollet som jag har tagit del av också, så ser man att varenda organ i Johans kropp är sönderfrätt av den här kalken. Och läkarna ställer sig frågan, men hur kan någon i Sverige stå och jobba med sånt här? Hur är det möjligt? De var i chock, de har aldrig sett något så vidrigt. Han hade inte en chans.
Arbetsförhållandena på Nordkalk den där natten den 1 november 2011 har i efterhand kommit att statuera exempel för ett arbetsliv där storföretagens vinst ständigt går före medarbetarnas hälsa. Gustav, Johan och de 5 andra killarna som var på plats fick varken utbildning, arbetsledning eller skyddsutrustning. Och värst av allt, deras arbetsuppgift gick inte att utföra utan att riskera livet. Trots det tog det 7 år innan domen mot Nordkalk kom.
7 år fick de anhöriga vänta. Och det var ju en, alltså, det är också horribelt för de anhöriga, kan jag säga, behöver vänta så många år. Men de dömde sig då både i tingsrätt och i hovrätt, och till slut så gav ju då Nordkalk upp. Och de dömdes ju för att de inte hade gjort riskbedömning helt enkelt på det här jobbet. De dömdes för att de inte hade säkerställt att den här personalen kunde göra det här jobbet på ett säkert sätt. De dömdes för grovt arbetsmiljöbrott. Liksom. Det är klart de är nöjda med att de fick en upprättelse, men det är ju liksom en struntsumma, och ett företagsbot tillfaller staten. Det är inte som att de anhöriga får något skadestånd överhuvudtaget. Så att jag tror inte att Gustav och hans pappa är speciellt nöjda med domen ändå.
Den 1 mars 2017 döms alltså Nordkalk för grovt arbetsmiljöbrott i Luleå tingsrätt. Omkring 30 vittnen hördes, däribland Gustav och Johans familj. Nordkalk döms till en företagsbot på 3 miljoner kronor. Platschefen på Nordkalk döms också till villkorlig dom och dagsböter på 26 000 kronor. Trots den lindriga domen och all den bevisning som pekar på att Nordkalk gjort fel på alla punkter, så överklagar Nordkalk, som menar att det är entreprenören som borde vara den som ställs till svars.
Under den rättsliga biten så då var det ju ett av proffsen som hade varit där och kollat tidigare på det. Men hans metod tyckte de ju tog för lång tid. De ville ju krympa det här. De ville ju stressa på det här jobbet. Och efteråt så sa han ju att det är ett minimum 2 veckors jobb. Och när vi kom dit så sa de att de skulle ha drift på 48 timmar. Så man försökte alltså krympa ihop ett 2 veckors jobb till 2 dygn och använda ett gäng arbetsglada 20-åringar som inte har någon aning om vad det är de håller på med som testkaniner. Så där kan man ju vara lite bitter.
Under de 10 dagarna i rätten var Gustav så arg att han satt och nöp i vattenglaset och fick säga till sig själv att inte kasta det mot Nordkalks representanter.
rent genom det rättsliga, så då fick jag ju 40 000 av Nordkalk som de var tvungna att betala till mig. Och det var ju, de höll ju på att bråka i rätten om huruvida Johans brorsa var en nog nära anhörig och var berättigad till 40 000 i skadestånd. De tyckte att det var en lite för avlägsen släkting. De höll på att bråka om 40 000 i flera, alltså både, ja men, både första och, för de överklagade ju då tingsrätten, och de försökte överklaga det skadeståndsyrkandet i hovrätten också. Hans brorsa var tvungen att sitta i rätten och förklara att de bodde ihop, de hyrde hus tillsammans, eller hade köpt eller hyrt hus tillsammans. De jobbade på samma ställe, alltså de var typ så tajta som brorsor kan vara liksom. Men det var, han var tvungen att sitta och berätta allt det här i rätten om hur nära de var, bara för att få 40 000 spänn liksom. Ja, det är mycket, man satt ju mest där och var arg. Alltså, för de hade ju också en sån advokat som försökte trycka på väldigt mycket, alltså massa små teknikaliteter för att som bygga någon slags försvar, för de hade ju ingenting att försvara sig med. Alltså, det var som så pass solklart att det var ett liksom grovt brott som hade varit liksom, men att de försökte ju, ja men, hävda att i och med att vi inte hade haft de hade två stycken så här silverförkläden som är till för att reflektera strålningsvärme. Vi hade fått två sådana som vi skulle ha på oss, som man stod och spolade då för att, ja, reflektera värme. Och det fanns två sådana till liksom 7-8 personer. Och att de i sin kristallkula då hade sett att det var just vi två som varit skadade värst som skulle haft de här just i smällen. Det vet jag inte hur de visste, men det var just att vi skulle haft dem när det small. Och att då hävde de ju medvållande, alltså de ville bli av med skadeståndet på 40 000 var för att vi skulle ha varit vållande då till våra egna skador. Att liksom Johan skulle då ha blivit vållande till sin egen död.
Nordkalk överklagar tingsrättens dom. Men i maj 2018 fastslår hovrätten att Nordkalk gjort sig skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Bötesumman som de dessutom fått straffrabatt på eftersom rättegången dragit ut på tiden blev alltså 3 miljoner kronor för Nordkalk. Det motsvarar 4 000 delar av Nordkalks omsättning 2015, enligt en av alla artiklar i Dagens Arbete som journalisten Elinor Torp har skrivit.
Och få betala 3 miljoner, alltså det är ju ett litet produktionsstopp för dem i pengar. Och det som, ja, om man ska se det så det produktionsstoppet, om det hade lyckats att krympa det här jobbet, så hade de ju tjänat in de där 3 miljonerna. Då så sätt så blir det ju värt risken för dem. Att, ja men, de får 3 miljoner, om det skiter sig så får de bara 3 miljoner i böter. Om de måste stå still i 2 veckor så kostar det 10 miljoner. Så det är ju, ja, jag vet inte. Det är sent att komma 10 år efter med baseballträ på kontoret hos dem liksom.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det är som, nu hade man ju gärna sett att det varit lite bättre. Rättvisa skipad sådär, men...
Och just detta, att det lönar sig att ta risker med de anställdas liv, eftersom arbetsmiljölagen är så tandlös, har journalisten Elinor Torp också noterat. Men hon har även sett att det som hände med Gustav och Johan på Nordkalks fabrik har lett till en skärpning av straffen för arbetsmiljöbrott.
Ja, man kan säga i Sverige, nu har man sen det här hände som man faktiskt höjt företagsboten. Det är möjligt att bli dömd till mycket, som i Norge, då kan man bli dömd till det i proportion till hur mycket till omsättningen på företaget helt enkelt. I Sverige har det inte varit så, det har varit max 10 miljoner. Och för liksom stora bolag är det en struntsumma, det är kaffepengar. Och det är nog som Gustav säger, att de tjänar på att gena. Men de är ofta väldigt komplicerade, de här ärendena att utreda, just för att det är så många aktörer involverade, de är tekniska, kan vara svårt att leda i bevis. Nej, jag vet att domare sitter och håller liksom tummarna för att de inte ska få de här målen, för att de är så komplicerade och svåra. Och det förhalade det här och många andra dödsolyckor som hade hänt uppe i Norrbotten.
Det har gått nästan 10 år sedan olyckan på Kalkugnen i Luleå, där 5 personer brännskadades av frätande ånga och kalkpartiklar. En av dem så illa att han dog, en annan så illa att hans liv aldrig blir som innan. Gustav, idag 29 år, har till följd av sina skador inte kunnat gå tillbaka till sitt arbete inom industrin. Via sitt försäkringsbolag fick han ut 1,2 miljoner för missprydande ärr, pengar som han köpte sin nuvarande lägenhet för.
Det är ett pågående projekt. Det är lite, lite som ett pågående museum för det här livet. Mycket affischer.
När Gustav låg på brännskaderehab i Uppsala fick han höra av en ögonläkare att han skulle vara glad om han kunde skilja mellan tänt och släckt i ett rum. Efter att under flera år har genomgått en rad ögonoperationer kan Gustav idag se så pass bra att han kan göra det han älskar. Att åka till garaget där han och ett 15-tal andra unga män meckar med sina shoppers. Och han har övat upp funktionen i sina fingrar som är amputerade vid första leden och alltså saknar 2/3 så att de lyder honom.
Det går att hålla på även fast man har stumpar att jobba med, så går det ändå att hålla på med ganska fin mekanik. Det tar bara en jävla tid. Mycket tålamod. Alltså det är där man kan stänga ut omvärlden. Det är där man kan vara bara i sin egen zon, eller vad man ska säga. Och ja, men det är ju alltså, det är det kreativa, alltså ja, men designdelen av det hela, alltså vilka grejer som kan passa med vilka grejer, och alltså och sätta ihop saker och få det rent estetiskt snyggt. Och så här, ja, men någon gång i framtiden när man råkar hitta rätt projekt, så ja, men då kan man sätta ihop något jävligt ballt med de här grejerna, men fram tills dess så kan man hålla på med de här grejerna.
Gustav kan stå i 18 timmar och mecka. Tiden försvinner och han har också tatuerat in sitt största intresse över hela sina brännskadade armar.
Men det är ett tändstift och kamaxlar och ett gasbrännare och kolvar och tankar och...
Explosionen och det frätande ångmolnet som slog Gustav till golvet den där natten mot den 1 november 2011 har förändrat honom både till det inre och till det yttre. Men att han fått ett annat ansikte av brännskadorna tar han inte så hårt på. Det har till och med haft vissa fördelar.
Det har ju varit både positivt och negativt att man liksom, ja men... Man blir ju igenkänd, särskilt, det är ändå en relativt liten ort man bor. Alltså Luleå är ju bara 80 000. Det är ju många som, många känner ju igen en, och man blir igenkänd. Ja, oavsett var jag far egentligen, så är det ju någon som vet vem man är. I Prag var det också någon lirare som visste vem jag var. Liksom. Inte ens där är man inkognito. Så det kan ju vara, alltså det kan ju vara bra att bli igenkänd. Det kan vara jäkligt jobbigt att bli igenkänd. Det kan ju också bara vara att jag är där och hänger med mina polare och vi har det kul. Så ja, men det kan ju vara kul att prata med folk så. Alltså att det blir lite djupare, det blir lite på ett annat plan. Så att det, ja, men det är som med allt annat, det är balans. Alltså det, vissa gånger passar det, vissa gånger passar det inte. Det, några gånger när folk liksom säger, men vad är det som har hänt egentligen? Bara, nej, men jag råkar somna i ett solarium. Och då är det ju också folk som har sånt här. De vet inte vart de ska ta vägen. Mycket av det handlar väl också om att äga sitt eget utseende lite grann. Alltså, det är som, man kan vara ballen då.
Under 3 år reste Gustav runt och föreläste om arbetsmiljö och arbetsmiljöbrott på olika skolor och företag. Ett sätt att se till att det som hände honom inte ska få hända någon annan. För att kunna försörja sig på föreläsningarna planerar han nu att utbilda sig till arbetsmiljöingenjör.
Behöver lite mer utbildningar för att kunna veta lite vad papperna säger så att säga. Alltså veta lite mer vad lagen säger om olika grejer och sånt där. För nu kan jag mest svara på frågor utifrån vad jag själv tycker och vad jag själv har varit med om.
Ett par år efter olyckan gifte sig Gustav med sin ungdomskärlek Pernilla. De satt i tv och i dokumentärer och berättade om den oövervinnliga kärleken. Den som inte stoppas av ett sönderbränt utseende eller en olycka som gett sår för livet. Men för ett par år sedan tog relationen slut och nu lever Gustav själv. Nog kan han tänka sig att träffa någon, men det där med barn har han lagt på hyllan.
Jag ser inte riktigt, omvärlden som ett ställe som behöver mer människor just nu i alla fall. Nej, men det är bara så här, det är bara kolla, se sig omkring oss, vilket håll det hela går liksom. Jag känner inte någon så här superstress att vi behöver fler människor och att jag behöver mer ansvar för en till människa. Jag har som fullt upp med att liksom försöka typ förstå mig på det här. Det här med att leva och sånt där.
Journalisten Elinor Torp och Gustav har fortsatt kontakt trots att det var 8 år sedan boken om Nordkalksolyckan skrevs klart. De har blivit bitar i varandras liv och när Gustav drar sig undan och inte svarar i telefonen pratar hon med hans mamma och pappa. Pappa Arvid, industriarbetaren som fick Gustav att längta till industrin med samma kraft som andra längtar ut i naturen. Elinor fortsätter att skriva om och belysa brotten som sker så ofta på människors arbetsplatser. Där livet är insatsen och där arbetsgivare tar medvetna risker med arbetstagare.
Jag kan tycka att under de senare åren så har liksom debatten blivit så att vi har i Sverige inte längre industriarbetare. Vi har inte arbetarklass på det sättet. Det finns inte i Sverige. Sverige är liksom ett tjänstemannaland där det bara jobbar människor på kontor. Jag tycker under pandemin nu hade det varit väldigt tydligt att det är liksom folk sitter hemma, det är lite synd om oss. Vi har det så jävla tråkigt som behöver sitta hemma och jobba. Men då de människor jag skriver för, det är ju liksom 15% som jobbar i industrin. Alltså de kan inte sitta hemma. De måste ta sig kollektivt till jobbet. De måste, även människor i vården, människor som städar, människor som jobbar i äldreomsorg, alltså de måste ta sig till jobbet. De riskerar att smittas. Man ser också att det är de som har smittat så många gånger, dött i det här nya viruset. Man ser, det är så segregerat idag. Men vi i media, vi har en tjänstemannabakgrund. Vi är tjänstemän, vi skildrar tjänstemän. Och det är ett jätteproblem tycker jag. Det är som att Gustav och Johan inte finns.
Jag får ju bara säga vatten på kvarn att ja, men det är exakt som jag tror. Det är lika ruttet och cyniskt och liksom och ja, men det är staten och kapitalet.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent var Åsa Karlsson. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.